God morgon. Veiron i ottan.
Och där spräckte vi 100% av alla AirPods där ute. Nej, men hjärtligt välkomna tillbaka då till Sniglarna snackar denna vecka, där vi såklart måste lyfta upp det faktum att Veiron Holmberg lämnade oss under sommaren. Det var ju ett tag sedan nu när vi spelade in det här programmet, Johannes, men det har ju skett.
Ja, 3 juli gick han bort, 91 år gammal.
Den här podden tänker ju såklart på Biffen Johansson. Får man höra hans förnamn någon gång under filmen? Det får man inte, va?
Nej. Det är ju den där frågan om han säger Johansson eller om han säger, det låter ju mer som Jansson i Guldfeber, men det kan vi ju återkomma till. Han är ju bara krediterad som Biffen också.
Precis, Johansson, det är någonting som Per Grundén hittade på säkert på plats, att han ville ha någon. Han kan ju inte säga Biffen, alltså. Nej. Det låter inte så värdigt.
Och Biffen är ju någonting som Vanheden bara slänger ur sig. Du tar Biffen. Och sen så dyker ju det upp senare, men det är ju någonting som bara kommer från Vanheden, så att det är ju inte heller så planerat egentligen.
Det var ju Valenbergs Biff. Hur fan kör Johansson?
Nej, men Johansson är väl det närmaste vi har. Men det är ju alltid tråkigt när de försvinner.
Jönsson-familjen krymper ju allt mer. Vi har ju bara Björn och Ulf kvar nu. Eller har jag missat någon?
Ja, visserligen. Vi har ju kriminalassistent Gren är ju också kvar.
Ja, förvisso. Det är väl det är icke att förglömma. Men jag tänker på de här som har kanske mer än 3-4 filmer under bältet där.
Ja, nej, det är inte så många som finns kvar tyvärr.
För att hylla Veirons insatser i den här filmserien så tänkte jag väl ändå att vi ska blicka tillbaka och ta fram de starkaste minnena vi har från Jönssonligan-serien. Kanske vilken scen som sticker ut. För han är ju med i ganska många filmer. Inte alla tyvärr, men ganska många. Nej. Av filmerna ändå. Så att om vi börjar med Varning för Jönssonligan.
Ah, vad fet det är!
Ja, men hans karriärsutveckling i Jönsson tycker jag är ganska kul. Han börjar som en renodlad hamnarbetare där på Eriks gummi eller vad det heter. Och sen befordras han till nattvakt och sen blir han chaufför och lite allt i allo. Men både han och Wallenberg vet ju att han används ju till smutsjobb. Så att han har nog haft ihjäl en och annan som har stått i Wallenbergs väg. Så att just den där karriärsutvecklingen tycker jag är kul. Men starkaste minne från Varning, jag har såna små detaljer när han sitter och skrattar när han ska sänka sickan där. Ja. Alltså på de där små detaljerna.
Gammal jävla skit.
Han har ganska många citat. Han pratar väl kanske mest i Dynamit här har han ganska mycket dialog också, men i Varning har han sjunger lite grann och han pratar, så att han har just ganska det. Mycket att säga i den första filmen, för han är inte så hönsad här.
Nej. Det blir ståplats i Nybroviken bland de andra vajande liken. Ja, den är ju odödlig.
Och det är väl lite grann av en sån här maffiaterm, att man sänker folk i cement så att det är flera stycken som vajar där på botten.
Ja, det måste vara en hel skog med lik där i Nybroviken.
Men inte det mitt i stan, eller vad, eller tänker jag fel?
Jo, Nybrokajen ligger ju nedanför Dramaten, så att jag tror det är mer en metafor att du, om du sänks i cement var som helst så går under det.
För mig är det som sagt hans små finurliga kommentarer. När han kommer, ska du eller jag flytta på dig din jävla pappskalle? Eller han så kommer ut med bilen. Och han går in i så här fighting pose när han ska möta sickan där. Ungefär som att det ska bli en fight. Han, gud, basker och tjocka briller, heter du Jönsson? Och så ska han liksom nästan börja slåss där. Ja, jag gillar det.
Det är ju riktigt bra. Och bara första samtalet. Ja, jag förstår, ja. Försvinna för gött, ja. Han är väldigt nöjd också när han får den orden.
Okej. Det är ju som kontrast där. Wallenberg snurrar runt som en bondskurk i sin fåtölj och sen så klipper vi till någon skitig telefonkiosk nere i handen. Så att det är också en kul kontrast att Wallenberg anlitar då fotfolket för att göra skitjobbet, som du säger.
Ja, och sen just att han blir befordrad upp till nattvakt. Wallenberg har väl insett att han har mer nytta av Biffen i sin egen verksamhet.
Och det är väl det som är lite synd med Dynamit här, att Biffen och Wallenberg har ju inte någon kontakt, utan han är ju bara anställd som en, ja, vanlig patrullerande nattvakt. Så det är lite synd att det finns ingen dynamik mellan de två. Han säger väl till och med att han kallar honom för att han är tramsig, va? För att han leker med trams. Säger han inte det när han pratar
telefon? Jo, exakt. Det är en tramsig, han är en bra tramsig jävel, du, den här höjdan.
Ja.
Det indikerar ju att han inte riktigt känner Wallenberg heller än. Utan han kanske har sökt ett jobb för Wallenberg.
Ja, eller så har han bara dragit ihop de här närmast sörjande där nere på varvet och så har han stoppat in dem där i sitt Polarfrysaktiebolag.
Ja.
Har det hänt något?
Nej, det var ett misstag. Förlåt.
Ja.
Vad har du för starkaste minne från Dynamit-Harry då?
Han är ju nästan den enda skurken här.
Han är ju det fysiska hotet och hela tiden den som på något sätt ska komma åt ligan på plats under kuppen. Så han är ju, som du säger, han är ju skurken. Det lilla, alltså det har vi pratat om, det finns ju ingen riktig skurk i filmen, men det Nej. Lilla som finns som en hotbild mot ligan, det är ju Biffen som nattvakt här.
Ja, alltså den är inte så kul. Och sen ska han försöka få fram den här lilla lakrisbandet. Det är ju inte heller så kul.
Nej, så att, tyvärr är det väl lite av det svagare kortet i leken, det här filmen. För honom
ja.
Också.
Ja, men det är det ju. Alltså, han gör ju sig bäst som riktig Göteborgs hamnarbetare eller som chaufför och biff. Mm. Så att tvåan är väl den svagaste, det tycker jag nog också.
Ja, det kommer ju dock en svagare, men den kan vi komma till sen. Men Guldfeber, där har han ju fått allt han behöver. Han har ju stigit i graderna, han har fått sin hatt, han har sin kostym och han har den här batongen också som nästan som en dildo. Den viker sig på mitt plopp.
Ja, men då har han hittat sin plats. Och det är ju först, alltså när vi pratar om Äppelkriget så nämner vi ju det att herr Volkswagners chaufför, det är ju en tydlig biff för Laga, men det är ju alltså först i Guldfeber som de faktiskt låter Weiron bli en fullfjädrad biff, chaufförsbiff.
Äppelkriget kanske har sneglat lite grann på Oddjobb också. Han är ju mute där, det är ju inte Johansson. Den där chauffören säger ju inte ett ord. Och sen när Gösta Ekman försöker fightas med honom så är det ju som att hoppa på ett berg. Han slänger bort den. Och så det blir ju liksom ingen utmaning där. Så att jag tror de kanske hade sneglat lite grann på Oddjobb när de gjorde den figuren.
Ja, audio-referensen hittar vi ju redan i att den gör en brygga också, vilket vi pratade om
precis
förra veckan. Så att, ja, det ligger nog någonting i det. Det är ju lite audio-stuka.
Killarna säger att gå till en annan färdriktning. Det hände något som spräckte schemat. Det är obegripligt.
Ja, men det här är ett befan skandal!
Här finns det ju lite mera kommunikation mellan Wallenberg och Biffen. Att vi var samtliga idioter. Han får ju skäll där att han inte fixar. Det där är också ett av filmens mysterier. Man fattar inte riktigt vad Wallenberg och Biffen hade tänkt för egen plan. För killarna Nej. Sa att det var någon som spräckte körschemat. Alltså de åkte 2 meter åt sidan. Då sprack deras kupp.
Så det är så ja, han säger ju då kortegen ändrar färdriktning. Det är något så spräckt i schemat. Och sen då, chippet måste fram till vilket pris som helst. Ja, men sätt igång då. Vad är det Biffen ska göra? Ska han ringa runt då i den undre världen och försöka hitta chippet? Eller vad?
Han sitter ju i telefon, så uppenbarligen har han försökt ringa någon. Så, vad är chippet? Har du koll på det, va?
Förbannade. Nej, men det är ju kul att han är med så mycket också.
Ja, det känns ju som att det här måste vara största rollen i serien för honom. Det är visserligen diamanten, men jag tror faktiskt att den här är snäppet värre. Han är med både på kontoret, han gasar honom, han är med klockan. Så att det, ganska många scener.
Men bästa repliken tycker jag nog ändå är: nu ska herr Jönsson få smaka på en riktigt god cigarr.
Ja, och sen det här samtalet. Gasad, sa du. Jag svär, jag såg dem i egna ögon. Byt ögon. Iskall burn där från Valen.
Arlanda.
Du måste sitta igång då!
Det är väl den tuffaste biffen här, va? Både Doris och Sickan ska han ha ihjäl. Visserligen han försöker dränka dem i diamanten. Eller spränga dem, rättare sagt. Såklart. Men han är ganska grov här ändå med Doris där. Det är ju... För att vara, när man var liten så var den ganska obehaglig.
Och jag menar, gasa ihjäl någon. Det är också väldigt omständigt och mörkt på något sätt. Att alltså, jag jag vet inte om det är för att det inte ska finnas något bevis att de bara ska hitta honom död någonstans utan alltså, några fysiska åkommor. Men ja, jag vet inte. Inget blod, säger Wallenberg. Det är ju direktivet. Och då får han för att säga, men jag gasar ihjäl honom.
Men han har ju försökt med cementfötter, men det gick ju inte. Så då får han ta till.
Gas!
Ja, det är gas.
Guldfeber är ju en av favoriterna. Och jag vet inte om jag kan välja något. Alltså, jag tycker ju han är bra hela filmen. Så jag skulle säga att det här är bara klockrent rakt igenom.
Ja, definitivt. Sen är det ju synd att han inte är med i Dyker upp. Samtidigt så kan man ju resonera lite i... Skulle han ha kommit in där i den här uniformen då hos Wallenberg i hans trädgård? Det hade varit jättekonstigt. Så att det funkar ju egentligen bara för att det är en annan biff.
Vi ska väl dra faktan också att Mikael Ekman och Hans-Åke Gabrielsson har väl haft lite olika historier om det här, men vad vi har läst oss till så var det väl så att Weiron engagerade sig i Länkarna. Han jobbar ju mycket med utsatta och folk som hade kommit snett på grund av alkoholmissbruk och så vidare, så att han var väl upptagen med det under mitten av 80-talet, men så gör han ju en filmroll runt 89 igen, så han hade något glapp där mellan 85 till 89 tror jag, som han inte gjorde så mycket film. Så att det var ju mer ett aktivt val från honom. Det var inte så att Mikael Ekman sa nej, men du ska inte vara med, utan då tog man ju Lars Deijert istället. Det ska vi kommentera.
Det gick ju bra. Om man ska prata Lars Deijert, han är ju inte kul i den rollen, tyvärr.
Man trodde ju då att Lars Deijert skulle fortsätta i kommande filmer. Det var väl lite det som var planen. Att nu vill inte Weiron vara med, gör vi en till, ja, men då tar vi tillbaka Deijert. Men nu hamnade man ju sen på Mallorca. Och då var det väl mer naturligt att man hade två underhuggare där nere. För det hade blivit konstigt om Johannes Brost hade dykt upp på Germans fest med ståltänder och k-pist och grejer. Vad är det?
Ja, han funkar ju ingenstans egentligen. Men det hade varit väldigt kul att ha Weiron i Mallorca. Alltså han hade ju kunnat bara vara med Wallenberg. Han hade ju inte behövt egentligen ha någon roll eftersom Ödlan och brorsan körde där.
Det hade kanske varit kul om du hade haft en kombo, om German hade haft Roland Jansson och Wallenberg hade tagit med sig Biffen, så de två hade behövt samarbeta. Alltså,
just
för de är ju
det.
Kompisar, det är det som är lite kul. Roland Jansson och Holmberg jobbade ju mycket på teatern i Göteborg, så de kände, de körde ju den här bänken, den här hyllan. Jag tror de är med i Lyftet också, va?
Ja. De var väl mycket på Folkteatern i Göteborg ihop då.
Ja, precis. Så att där har du ju deras koppling. Alltså, det är inte synd att de inte får vara med i samma film eftersom de är med i samma filmserie. Så att,
ja.
Men som sagt, Weiron hoppar över två filmer och sen kommer han ju tillbaka i Svarta Diamanten, och det gör han ju det med besked, för då är han ju tillbaka på guldfebernivå igen.
Ja, och min favoritsnutt där, det är egentligen hans råa skratt när Wallenberg trillar ner för trappan.
Stoppa då!
Ett skratt kan ju inte vara roare.
Nej, och det är väl år av frustration i hans tjänst som mynnar ut i det där. Åh, fy fan vad skönt att han också fick ramla ner och bryta nacken där.
Ja, han har ju sett Wallenberg klara sig mot allt. Så äntligen fick han ett litet straff i alla fall. Så den tycker jag är kul. Jag vet inte vad du har för favorit i Diamanten.
Jag älskar ju bara den här scenen när Busé gör någon så här psykologisk utvärdering av bilderna.
Låg panna, insjunkna ögon, debil blick, förträngt känsloregister.
Men det är jättekul att man på något sätt gör en psykoanalys av Biffen.
Är i akut behov av psykoterapeutisk intensivvård, tyvärr, vi är fullbelagda.
Och jag har alltid tolkat det här med deformerat intellekt som att det är den här klockgrejen i Guldfeber som har stort jack typ bak i huvudet.
Just det.
Deformerat intellekt, han har fått en smäll där bak. Ja, nej, men det är återigen, tycker Guldfeber och Diamanten, de är lika bra. Han har ju sin roll och han ska ju utföra flera mordförsök mot ligan också. Så att, nej, det är roligt.
Jag skickar en man med pengarna.
Och Weiron behöver ju heller inte på något sätt spela ond. För han har ju på något sätt så här pondusen i sitt utseende och behöver som du säger bara och så nicka lite mot kameran.
Direktör Wallenberg tackar för samarbetet och lät hälsa att
även vetenskapen har sina begränsningar.
Han briljerar ju i allt han gör, tycker jag. Sen får han väl ändå ännu större roll i Största kupp.
Ja, alltså han dyker ju upp lite sent i filmen eftersom Wallenberg introduceras ju inte först kanske 30 minuter in eller något sånt där. Jag vet inte exakt, men det tar ju ett tag innan de kommer in i handlingen.
Det finns ju så mycket andra gangstrar. Så att det är klart, Biffen har inte så mycket att göra. Det är ju när han kommer in sen med och skäl kylskåpen och vilken viking! Håll käften!
Det är rätta takten. Ja, det blir ju lite kul eftersom Borak uppfattar ju Biffen som någon så här homoerotisk partner till Wallenberg, vilket kanske är sant, men vi utvecklar väl kanske inte det spåret riktigt, men det, man kan ju lätt tolka det så här. Han ser ju ut som någon sån här di-di-di-di-di, när han står där i sin mössa. Så
att... Blue Oyster Bar Biffen.
Ja, men han har ju lite den auran med den här mössan också. Det saknas ju bara att Borak ser ut som en i Village People i slutet när han river av sig armarna där.
Ja, just det. Ja.
In the Navy.
Proctor!
Ja, men det är ju mycket gay-vibbar där, vilket är kul.
Ja.
Men som sagt, jag tycker också om speglingen av Guldfeber, att han bankar ner Melvin bakifrån när Wallenberg försöker finta bort honom. Det är ju en kul blinkning.
Ja, till Guldfeber,
ja. Ja, jag har tydligen mött min överman.
Ja, Herman Melvin kräver man inte på näsan så lätt.
Den är också bra. Dock tycker jag nog Diamanten och Guldfeber kanske är ett snäppet vassare på vad han får göra och vad han... Men det är inte dåligt, absolut inte. Största Cup är bra Biffen-film.
Han skäller ju också den här polski Fiaten där.
Ja, just det. Jag ska ha bilen. Ut ur bilen, helvete kärring.
Ja, ja. Fattar du? Det är det. Jag ska ha bilen. Jag tyckte alltid så synd om henne. Hon blir av med sin lilla bil där.
Och i den filmen så säger väl... Det där var ju Wallenbergs Biff. Så att det är också, ja, just det. Smeknamn på honom där internt.
Ja, exakt. Och sen kommer han ju tillbaka i Spelar högt. Både han och Wallenberg.
Ja, och han öppnar ju en dörr. Och han står och tittar på. Och så skriker han ridå. Och de är på andra sidan direktören. Det är väl det han gör.
Ja, föreställningar blir konstigare och konstigare, direktören, säger han väl också.
Jag tror att det är lite grann samma problem som i Polen, när du introducerar en annan part och de också har lite muskler och maffia och lite henchmen, då blir det trångt för Biffen. Han får ju liksom ingenting att göra då. Det är väl det som är problemet här.
Ja, det är ju mer seniorer som är storskurken där tillsammans med operachefen lite, ja.
Men det hade ju kanske varit bättre om ligan hade behövt sno någonting från Wallenberg tidigare i filmen, eller på något sätt att Biffen var ligan på spåren. Nu vet ju inte Biffen om att Jönssonligan ens är med förrän, jag vet inte ens om han vet det i hela filmen.
Nej, alltså Wallenberg förstår ju det när han ser ölburken. Alltså när de bryter sig in i kassaskåpet till slut. Det är ju först då.
Ja, men sen när de är på scenen, de är på andra sidan direktör. Jag vet inte riktigt om de fattar att det är Jönssonligan.
Nej, det tror jag inte att han gör. Jag tror de bara, jag vet inte, de vet nog inte vem det är. Bara att det är någonting som pågår.
Ska det vara så här? Är det här renguldet av Wagner? Och det är ju så kul att han säger det, för han har ju säkert kört renguldet själv, Per Grundén. Det ska ju inte förvåna, ja, om han har varit med i någon uppsättning. Så det är ju lite humor i sig att han säger det.
Ja, just det. Ja, det är sant. Också ett stort minus att Wallenberg har bytt ner sig till en Lexus från Rolls Royce. Det är för dåligt.
Det vore ju ännu roligare att de kom i den Roycen och man såg att de hade typ svetsat ihop den igen.
Ja, just det.
Att det var samma, men det hade kanske varit lite B. Men ändå, det finns ju noll återkoppling till de filmerna. Det är ju Börje Hanssons förtjänst. Att de, ja. Alltså, det är ju en soft reboot. Jönssonligan spelar högt tar ju vid i princip efter Mallorca, om man ska följa deras universum på något sätt. De har ju helt hoppat över de andra filmerna, känns det ju så.
Ja, och det är... Nej, men manuset är för svagt, tyvärr.
Ja.
Men vi kan väl komma in på hans riktiga highlights istället. Repmånad och Sällskapsresan.
Ja, för jag menar, Jönssonligan i all ära, men där har han ju en hyfsat undanskymd roll ändå. Han får inte skina lika mycket verbalt som man får göra. Om man börjar med Repmånad då, som är det första tillfället han dyker upp. Och där får han ju freebase. Till och med I sällskap med Janne Loffe Karlsson så får han ju ändå utrymme och sticker ut. Det är ändå ett kvitto på hans storhet.
Ja!
För det är inte lätt att få, liksom ha Janne Loffe Karlsson i örat hela tiden och ändå få syre.
Nej, det är ju många som blir irriterade på det, märker man ju. Bland annat Larsson.
Ja, Ted Åström var väl kanske inte överförtjust i Janne Loffe Karlsson, det har vi fått höra. Men ja.
Nej, men Weiron passar ju bra med Janne Loffe, och de är väl också bästa polare där. För de träffas ju direkt.
Tjena Tallroth, raka rör.
Tjena Lugin. Hur är det?
Ja, det är fint som fan. Nu är det time for a shop och långkalsom.
Vi ska ha en raka bajsare.
Jaså, ska vi dra igång på direkten?
Det är lika bra att köra igång.
Man kan inte säga någonting ont om Weiron i den filmen, han är ju helt underbar. Så att det är
ja.
Ju... 5 av 5 i prestation på den filmen.
Ja, det är så bra.
Den rollen han gör där, det är ju karbonkopia i nästa film då, Sällskapsresan. Där har han ju Sven Melander att bolla med, men det är ju, rollen är ju identiska.
Ja, jag tycker ju nästan att det går ännu bättre med Sven Melander. Men det är för att jag gillar Sven Melander lite mer än Janne Loffe.
Ja, men de blir väl också på något sätt på samma nivå. Loffe blir ju otroligt dominant i, han bestämmer, han kör och Weiron får med och garva och dricka sprit, medan Berra och Robban är ju lite mer på samma nivå och båda är ju grovt alkoholiserade losers som på något sätt får bära varandra.
Ja, men Robban, han har ju ändå hängt på lite damer och sådär. Han verkar ju ändå kunna sköta sig lite mer. Berra super ju ner sig direkt, men Robban kan ju ändå, han verkar ändå vara lite kvinnokar. Vill du dansa med mig?
Han har ju till och med en plan där. Nu får vi ta det jävligt lugnt här. Invalido, och så kör han in med rullstol. Ja. Lite hjärnkapacitet ändå.
Ja, exakt. Så att, men det är klart, de dricker ju. Och jag menar, i repmånad, det tar ju 9 minuter. Sen tar han ju, sen är det ju framme hembränt. Men ja, det är nog inte många minuter mer i Sällskapsresan heller, när de sitter på flyget där. Vi har varit ute och flyger för.
Sven Melander är ju klappkanondagen före också, så han kom ju dit med som bakis. Jag vet inte om
ja, han suger i sitt järn på toaletten också.
Ja, vad fan, man var ju nykter i morse, men nu började ordna upp sig, vet du.
Sen har vi väl en figur till som många minns honom från. Det är väl rena rama Rolf.
Hugg! Hugg! Huggarsäcka! Huggarsäcka!
Då börjar vi dagens möte. Och första punkten på dagordningen är värvningskampanjen. Broder Rolf har ordet.
Ja, det är något ordens sällskap. Mastuggabröd. Det passar ju honom perfekt.
Han har ju oftast fått spela ur Göteborg. Han dyker ju även upp i Kurt Olsson-filmen, får han ju spela en hamnarbetare. När Kurt Olsson gör lite justeringar på den här skissen. Vem fan är ingenjör K. Olsson? När han har gjort någon stor gräddvisp istället för en båtmotor.
Ja, just det.
Alltså, vi jobbar bara precis efter ritningarna, va? Det är ju inte våran sak att lägga oss i och ni jobbar på ritkontoret.
Och det är också värt att nämna Weiron, alltså innan han blev skådis så hade han ju dels lite amatörteater, men han var ju också styckare på Skans slakthus.
Han är ju den här klassiska arbetaren från varvet eller industrin.
Ja, sjöman och maskinist.
Inte för att blanda in politik i den här podden, det är dumt. Men det finns ju ett otroligt kul klipp där jag tror att det är Sverigedemokraterna som försöker locka över Weiron till deras politik.
Jag är så långt till vänster som du bara visste.
Är du? Men du kanske vill kryssa på mig ändå i kommunvalet, nej, för det är kommunalt.
Nej, jag är så långt ifrån den politiken så du kan inte ordna.
Okej.
Okay. Det blir ju en total krock där i ideologier där de tror att de ska försöka få Weiron Holmberg rösta på Sverigedemokraterna. Det går ju så där.
Ja, nej, det funkar inte. Man visste var han stod.
Oh, vilken viking!
Håll käften!
Vi vill ju lyfta på hatten för Biffen och Weiron Holmberg med det här. Och jag tycker ändå att han har ju en otroligt stor betydelse för Jönssonligan. Men man kanske inte alltid tänker på honom i första hand. Men ack så viktig för den här filmserien.
Ja, men man ser ju det, tycker jag, både i... Eller främst det dyker upp. Alltså att det blir ju en extra krydda när han väl är med. Och man saknar ju honom när han inte är det. Lite mindre i Mallorca, men det är för att de har så mycket andra bra. De har Roland Jansson, men framförallt har de ju Margareta Krook. Så att därför saknar man inte honom lika mycket där. Men han är väldigt viktig.
När det behövs tryckas på med så mycket Jönssonligan-känsla som möjligt, och plockar man tillbaka honom, det är ju så.
Ja, Weiron i Ottan, som Robert Gustafsson gör i Nile City, den är ju baserad på Weiron Holmberg naturligtvis. Han är ju...
No shit!
Så att även där fick han ju vara med. Och där i Robert Gustafsson kommer ju i en gaffeltruck till radion och drar igång 04 med några rejäla supar och ett par stockar lös.
Jo! God morgon, god morgon, god morgon! Nile City 105,6, Weiron i Ottan. Vem är det jag tjuta med?
Att man får en till och med karaktär döpt efter sig uppkallad. Jag tror han har väl även fått någon spårvagn uppkallad efter sig i Göteborg. Då,
ja, just det.
Också,
så att ja då.
Han är ju en legend på det sättet.
Ja, den spårvagnen får man väl anta att den inte kommer byta namn på ett bra tag nu.
Farväl, mina herrar.
Men om vi ska lämna Weiron då och gå över på lite andra spår, har vi några saker du har spanat in sedan sist vi hade ett Sniglan-avsnitt?
Några spaningar för egen del. Dels, nu har vi ju pratat om Gösta Ekmans Beck-serie. Och det var ett par saker som jag kände att vi har glömt att nämna. Alltså när vi pratade om Stockholm Marathon, Monica Lundin som spelar då den riktiga mördaren. Vi nämner ju inte att vill man se henne i en tysk roll så spelar hon ju faktiskt fru Goebbels i Undergången.
Das war ein Befehl! Der Angriffsstein, das war ein Befehl!
Den har de ju lagt massa konstiga undertexter på så att man pratar om typ hur regeringen har misslyckats, varför man förlorar i fotbolls-VM och varför det är för högt pris på bensin. Alltså alla möjliga konstiga saker har man ju tagit den scenen.
Också en rolig när Hitler får reda på att de har bokat Ryanair istället för Lufthansa. Han ser framför sig att han ska åka Lufthansa first class och sen så är det någon som säger att Lufthansa var fullbokad, vi får boka Ryan. Ja, den är riktigt bra. Men där spelar hon ju fru Goebbels som har ihjäl alla sina sex barn. Så det är ju en väldigt stark scen i slutet. De söver ju alla barnen och sen går hon in med och krossar då ampuller i deras munnar när de sover. Och det var ju, det hände ju på riktigt också. Hon hade ju ihjäl alla sina sex barn.
Ja, hon gillar att ha ihjäl folk, det är uppenbart.
Ja, så att vill man se henne i en tysk roll så kan man titta på den. Och sen en annan, jag tänkte på polismördaren. Vi nämnde inte det, men Beck vill ju inte äta frukost där på gästskiveriet han bor på. Och det är ju för att där sitter ju journalisterna inne i frukostmatsalen.
Ja, man ser väl Johan Håsson Kjellgrens rock där, va? Jag har ju sett det nu exakt i efterhand. Men det var väldigt svårt att se det. Alltså, när jag såg filmen tänkte jag inte alls på det. Men
nej,
det är
nej, inte jag heller. Det var någon som påtalade det. Så att, det hade vi ju missat. Men det är ju en kul detalj. Det är därför han inte vill gå in där och äta med dem.
Jag fick också infon om att de har ju faktiskt spelat in den här scenen på Tivoli på två olika ställen. Interiörerna verkar ju vara inspelade på Gröna Lund, alternativt studio. De är ju inte, alltså när han går runt och tittar på där Sigrid Mård har blivit mördad, det aha, är ju inte nere där i
Åhus-trakten.
Nej.
Man kanske får kolla lite närmare detaljerna interiört där hon blir mördad. Men sådana här karusellen, de finns väl inte kvar?
Nej, det där är väl sån där liten rund grej som man knappt rör sig. Det är inte jättekul för barnen att åka på det kanske. Det är väl det. Mm.
Nej. Jag har ju en spaning när det gäller, vi hade i alla fall tur med vädret som vi pratade om för några ett antal veckor sedan. Han säger ju där när de är på tavernan 62,75 för lunchen. Det är ju en lite lustig replik ändå att han måste påtala det. Men jag tänkte på det med tanke på vad bensinen kostade där, 2 spänn liten. Då är ju det ändå, det är 30 liter bensin som den där lunchen kostar. Och jag menar, jämför man det idag, det är ju mellan 450 och 550 spänn. Så därför kan man tänka sig att han tycker det är en ganska dyr lunch, Gösta.
Varför kan det ta dagens då? Thomas Andra!
Ja. Ja, men, de har tagit 3 dagens och dottern har fått korv. Och det kostar då lika mycket som 30 liter bensin. Så det är ganska mycket ändå. För jag förutsätter att morfar har betalat själv.
Ja, det vet du fan. Riktigt snilt åkare den här. Det är sista gången du är med här.
En skomakarlåda, varsågod. Tack.
Stackars Gösta. Det är många som faktiskt har kommenterat det där att filmen är ju väldigt mörk. Det finns ingen riktig så här där Gösta samlar familjen och det blir bra. Och
ät nu för helvete!
Det slutar ju bara i tragedi med att alla är osams och ingen tycker om någon. Så att
nej, han får inte riktigt till. Det skulle väl möjligen vara när de får in tvn. Alltså när de ska få kontroll på tv-kanalerna.
Jo, men sen tavernan är väl efter det så det bryter ihop. Där börjar en slåss med barnen och dottern rymmer. Och det, alltså det, ja.
Ja, men de har en liten härlig scen där. Dels har de hittat en fin plats och sen så samarbetar de genom att få upp antennen. Tills det också havererar givetvis.
Filmen är väl en dryg timme. Du kanske hade behövt en halvtimme till för att på något sätt komma fram. De hade varit lyckliga, morfar får fiska och på något sätt bara knyter ihop det. Men nu blir det ju riktigt, ja, det är som det.
Ja, låt oss inte fastna i den. Däremot hade jag en liten spaning på att angöra en brygga. Man får ju koordinaterna på Ensamholmen i slutet. När polisen hittar fram till ön där. Och då är det ju 18 grader 24 norr och 60 grader 6 i öst och sådär. Och den där, jag kollade upp de där koordinaterna. Det var lite svårt att fastställa, men antingen så är det utanför Omans kust, nära Marianergraven.
Okay.
Eller så är det någonstans utanför Filippinernas kust.
Så att det är bara hittepå?
Ja, det är riktiga hittepå-koordinater. Och att det skulle ligga nära Marianergraven, det är ju visserligen kul om det gör det. Det känns ju rimligt också att Hasse och Tage skulle välja det.
Ja, men det är väl ett skämt i sig. Men det är ju väldigt långsökt. Ja. Det är ju bara seglar eller vad ska man säga, navigationskunnigt folk som hade kunnat ta det skämtet.
Ja, exakt. Verkligen. Men det är därför det är så bra också. Men ön själv ligger faktiskt utanför Öregrund.
Okay.
Det tror jag inte heller vi nämnde i avsnittet, men den ligger inte alls ensamt. Den ligger ganska nära land och precis väster om Öregrund finns det några kobbar där. Så där ligger ön, den känner man igen.
Jävligt trötta på ditt jävla skitsnack. Nu är det dags att börja prata, sörre.
Eftersom vi har fått väldigt få hurrarop på att gå igenom Haberbäck, så tänkte jag vi komprimerar det till lite mera humant upplägg så att det inte blir så långt. Gå från Gösta Ekmans det här lite mysiga och filosoferande, stå i solnedgången och titta ut över vidderna och liksom fundera, till att det blir spyor, stup i kvarten, det är tv-spel, Laser World, Gunvald skalla folk och det är knarkare och elände. Alltså
det är bara 3 år däremellan.
Ja.
Men det är skilda världar.
Ja, och vi ska väl dra lite kort bara bakgrunden. Alltså man tänkte ju fortsätta med Ekman. Och Roffe Börjlind skriver ju en manus. De har ju en connection sedan Jönssonligan-tiden. Så att Ekman var ju det. Med. Och Ekman var ju även den som föreslog det här med att Beck skulle ha en större granne.
Ja, just han var ju lite det var Ekmans idé. Ja,
ja, så där är han ju med på idéstadiet och håller på att utveckla det här. Men sen så, vad jag fattar det som, så drar det ut på tiden. Man får väl inte ihop riktigt pengarna, finansieringen. Och då känner väl Ekman att nu vill jag göra 5 filmer med Marie-Louise Ekman här som inte någon ska se. Så jag gör det istället. Så då tror jag att man sneglar lite grann på Peter Rangmar. Men han dör ju just 97 det. Va? Dör han väl?
Ja, 96 kommer Monopol, så han dör ju 90. Jag tror att det är tidigt 97.
Och det steget från Ekman till Peter Rangmar, det kan man ju köpa. De är ju ganska på något sätt lika, båda är komiker och sådär. Så att det är väl inte ett jättekonstigt val i castingen, Peter Rangmar som Beck, jag tycker. Det hade säkert funkat.
Det hade varit väldigt intressant att se honom i den rollen. Han var ju min favorit i Galenskaparna.
Ja, men han stack väl ut på sitt sätt. Det var ingen av de andra som gjorde riktigt den typen av roller som han gjorde. Han var lite mer elegant och sådär.
Ja, och den lite mer tillknäppte, sur, som letar efter sin vita Opel. Liksom mer ordentlig med fluga och gubbkeps. Han körde ju den rollen.
Han körde ju sin egen stil. Han var inte lika mycket gap och skrik som många av de andra.
Han är ingen Knut Angered.
Nej, men Knut Angered är mycket att sjunga och så här lite dansa runt. Och Anders Eriksson kör ju, inte för att vara taskig nu, men han kör ju sin Roy-karaktär nästan 90%. Och, hej du, ja, det är 4 opor där borta. Alltså det är ganska lika det han gör. Medan Claes Eriksson, vi finns någonting annat och stans! Liksom så gav och skrik hela tiden. Och sen, vad har vi nu mer? Jan Rippe är lite mer den här lugna.
Den lite sävliga.
Ja, men Dynamit Harry i sällskapet på något sätt. Han blir lite sidekicken och sådär. Sen har ju Kerstin Granlund fått göra alla kvinnoroller av förklarliga skäl. Så att, ja, lite så. Men vi ska inte fördjupa oss i Galenskaparna. Men ändå, man hade kunnat tänka sig Peter Rangmar som Beck. Absolut, inga konstigheter.
Ja, det hade varit väldigt kul. Och Monopol är det sista rollen han gör möjligen.
Ja, jag tror faktiskt det. Jag tror inte. Ja. Det är möjligt att han kanske gör någon liten miniroll utanför Galenskaparna. Men inom Galenskaparna på film, så absolut.
Men apropå Galenskaparna, Jan Rippe hade ju sommarpratet här för någon vecka sedan. Det var ju värt att lyssna på. Väldigt,
ja, det har inte
härligt
gjort, men det ska jag göra.
Väldigt härligt sommarprat. Mycket kul anekdoter. Precis på en sån nivå som man vill ha det. Inte för djupt, men ändå inte heller för grunt, utan han pratar om det man vill höra om. Vilket är, jag tyckte det var lysande.
Ja, nej, det kan vi rekommendera.
Ja.
Men jag tror att producenterna till Beckfilmerna tänkte så här, men okej, vem ersatte Ekman förra gången då det funkade? Ja, men det är Peter Haber. Honom ska vi ha! Så att uppenbarligen så var det inte svårare än så.
Jag kan inte! Det här är inte min bransch!
Ett tillskott på 1 miljon skulle väl inte vara i vägen?
1 miljon?
Jag håller Peter Haber som en av våra bästa. Efter Ekman tycker jag han är en av våra bästa skådisar i Sverige. Och han är ju en komiker också väldigt bra. Men sen, jag vet inte om det är att han har gjort för många Beck.
Det blir lite för mycket Beck och för lite annat. Han skippar ju komedispåret. Han gör ju Tomten är far till alla barnen. Det är väl den just sista det. Komedin han gör, vad jag vet.
Ja, och den är ju också egentligen lite mörk.
Sunes sommar, Jönssonligan, där är det ju här lite mer barnvänliga komedispåret. Sen gör han väl kanske några Bamse-filmer, men det räknas, alltså Röst, men det räknar vi inte. Utan, alltså fysisk komedi på film är ju Jönssonligan största kupp då, om man ska hårdra det. Det är ju sista gången han kör det spåret 95.
Ja, just det. Det kanske är så, ja. Ja, för
Och det är synd att han på något sätt ger upp det och bara kör seriösa roller och sen 500 Beck-filmer. För att, alltså, vi ska komma in på det. Jag tycker ju om att det är en stor skillnad från Ekmans Beck till Haberbeck. När de sätter igång första säsongen, det tycker jag är intressant. Det är fräscht, det är något nytt. Det är kul att titta på. Men ju längre serien går, desto mer copy-paste blir det ju. Och det är synd, för det börjar ju så intressant.
Ja, och det som gör det bra, det är ju 8 filmer. Och det är klart att de i mitten som inte gick på bio är ju lite enklare manusmässigt. Men det är ju ändå på en sån nivå. Alltså, de visste ju inte att de 3 år senare skulle göra en ny serie med 8 till. Så att det är ändå kvalitet, det får man ju ändå säga. Om man tittar på vilka skådisar som är med och sådär.
Ja, och mönstret som går igenom hos mig, det är att jag gillar ju biofilmerna till 95% av alla de här säsongerna. Man tänker första, andra, tredje, fjärde. Fjärde är det ju bara biofilmer. Men första säsongen, där tycker jag ju första filmen, Lockpojken, det är ingen som kallar den för det, men den heter ju faktiskt det. Första Beck-filmen, den heter ju bara Beck när den släpptes på bio. Men Lockpojken i alla fall. Den tycker jag om, för den är så stilbildande för den här säsongen. Och så tycker jag om Spår i mörker.
Kickfoot låter ju fullständigt otroligt. Det skulle bo ett helt gäng ungar nere i tunnelsystemet någonstans som vi inte har hittat.
Den ballar ju ganska mycket.
Ja, rejält. Men den är spännande.
Men jag tycker om de 2 filmerna i den här serien. De andra är lite för simpla case. Det är inte tillräckligt intressant.
Alltså, jag tycker ju The Money Man är ju naturligtvis bra. Den tycker jag är väldigt bra.
Ja, men det bygger ju på att man har sett Gavling lite tidigare, att det mynnar ut i en slags final. Utan uppbyggnaden hade det inte varit lika
bra. Nej, då är den lite tum. Men det är ju därför jag tycker första säsongen ändå är så pass stabil, för att de har den röda tråden med Gavling som sitter, och han är ju med i nästan alla. Han är ju inte med i Öga för öga, va?
Nej, precis. Det är ett stick.
Och den tycker jag också är spännande. Jag minns ju när jag såg den första gången och man ser hennes burk med ögon ner i källaren, och liksom inte ens då så fattade man. Jag tänkte, men har mördaren placerat burken där? Så att det minns jag. Jag tycker Peter Haber har nog sagt också att den är en av hans favoriter.
Han blir lite hemmablind. Han kan inte lista ut att det är hans fru som är mördaren. Det är det som är problemet.
Nej. Exakt. Men den är ju spännande. Vita nätter tycker jag är svag. Pensionat Pärlan, lite långsökt. Alltså att de ska smuggla cesium på det här sättet. Så hur mycket pengar är det i cesium då? Undrar man ju.
Gavling är inte fifflare, han är slaktare. Han har fler mord på sitt samvete än du har papper i dina jävla pärmar.
Alla filmerna har ju oftast en hook. Då, som du säger, Vita nätter, det är Habers film, hans son blir mördad. Pensionat Pärlan, det är Gunvalds film, han kör på den här tjejen. Öga just för det. Öga är väl Lenas film, för det är väl hon som på något sätt blir utsatt i slutet där. Det. Och Money Man, det är väl lite grann med Beck igen, det här med Inger blir kidnappad barnet. Och, alltså, det blir personligt. Spår i mörker, där har ju Klingström och Beck blivit ett par, så att där blir det väl kanske lite mer relationsdrama också som mynnar ut i att de inte kan vara tillsammans, för de är ju inte det i serien efteråt.
Nej, alltså relationen byggs ju upp genom hela första säsongen. Och sen så mynnar det ut i att de faktiskt blir ett par. De tvingas sova ihop i öga för öga, va, redan när de åker upp till något ortshotell där precis. Det inte finns rum.
Precis.
Men Mannen med ikona tycker jag också är lite svag manusmässigt. Alltså de
begravningsentreprenören... Det är lite för mycket standard och tv-serie över det, helt enkelt.
Alltså det börjar ju jättespännande. Jag menar, en styckad kvinnokropp. Det är ju jättebra förutsättningar för en tight polistriller. Men sen liksom de bryter ur guldplomber och sen så har han ihjäl frun för att hon har kommit på det. Alltså det verkar och stycka den kroppen, och sen så är det skotthål i ikonen. Det är mycket som är svagt, tycker jag, i den. Men jag tycker hela första säsongen är kul, för att de är ju nästa år, fyller de ju 30 år, de filmerna.
Mm. Nu har vi inte nämnt Monstret, men det är ju den här filmen med den här väskan. Väskan! Som de spränger
väskan!
Där.
Väskan!
Det är ju Simon Palm som dyker upp där.
Ja,
som
det är kul att Björn Gedda kommer in.
Ja.
Det behöver de ju, lite sådana där härliga sidokaraktärer som några av de här filmerna ändå saknar, tycker jag. Framförallt Vita nätter är ju väldigt svag när de inte har några sidokaraktärer. Och Ville Vessla är ju med i Mannen med ikonerna.
Ja, den gamla Ville Vessla, alltså inte Ulveson, utan den första.
Nej, Jarl Kulle Ville Vessla.
Nu snackar jag, så gör vi upp ett altarljus i arsle på det.
Och man också får termen likpackare.
Ja, Precis. Ja, men
den är bra.
Persbrandt har ju många dräpande repliker. Han är väl nästan som bäst i början här när han känns lite fräsch. Det blir ganska mycket repetition ju längre serien går, där han på något sätt ska brusa upp hela tiden utan anledning. Men i första säsongen känns det motiverat. Och går vi då över till säsong 2,
som jag håller som den bästa.
Man för inte vidare den här mörka känslan, utan man går tillbaks till det här standard Beck. Man kände väl att det kanske varit lite för jobbigt att producera den typen av film. Att det skulle alltid regna, det skulle vara mörkt, det skulle vara motvind, det skulle vara tunnelbana. Här försöker man ändå göra det lite mer standard.
Ja, kanske det. Ja, du menar i jämförelse med Spår i mörker då främst?
Ja, jo, men det är oftast hela stilen. Det är väldigt mycket skakig kamera och snabba klipp i den första säsongen i de flesta filmerna. Här kommer man över lite mera. Det är väl Kjell Sundvall och Harald Hamrell. Det är väl de två som gör majoriteten av de här filmerna. Och återigen här, jag tycker att Hämndens pris och Sista vittnet är ju lite grann i en klass för sig om man tittar på den här serien.
Ja, definitivt. Ja, alltså, jag håller ju Sista vittnet som den bästa i hela Haber-serien.
Men den är tajt. Och jag tycker också att Hämndens pris är lite befriande, att det händer ganska mycket och det är spännande. Shanti Rooney är bra och Gundvald får någonting att bita i, så att den tycker jag också är bra.
Jag hade nog hållit den som bäst om Alice Levander hade varit med. Jag tycker Sara Beijer, hon är för trist. Det blir inte bra.
Vilken jävla Sara? Befogad fråga.
Ja, alltså det är för dumt. Sen blir det ju riktigt bra när Alice Levander kommer in. Och just samspelet mellan Levander och Gunvald är ju briljant, tycker jag. Mm. Och framförallt, det får ju sin kulmen i Enslingen.
Gör aldrig om det där.
Blir lite spänning, för Gunvald har ju redan gjort bort sig då. Det funkar inte med Beijer. Och då får hon ryka. Men som Hoberg säger, vad är det som säger att det är Levander som ska ryka? Det kan lika gärna vara Gunvald, om inte han...
Ja, hon säger alltid Gunvald, inte Gunvald, Gunvald. Det
är så bra. Alltså, och det är ju det också, det är ju det i andra säsongen. Att Marie Göran som kommer in som chefen, det är ju därför den är så briljant.
Ja, men hon är ju ett lyft. Sen tyckte jag om Per Morberg, men det är ändå lite Jönssonligans största kupp att han ändå dyker upp i en liten cameo i TV. Det tycker jag är snyggt.
Ja, jag tror han är länspolismästare i Stockholm där, så att han har ju bumpat upp rejält. Han är ju en riktig politiker.
Ja. Nej, men det tycker jag är kul att han har fått hoppa in där.
Ännu en akademiker som halkar in bakvägen.
Glid inte in för djupt i det här nu.
Kliv ut.
Jag vet exakt var gränsen går, Martin. Gör du.
Nej, men Sista vittnet, då har du också Thomas Hansson som skurk, kul. Och sen får du även in Gunilla Rör som kärleksintresse.
Ja, så det, den, just
absolut,
det.
Jag håller med. Du har väl någon konstig ryss där och det är lätt. Vad är det, skurken där?
Jag är ju väldigt svag för Anke Lidén också. Som Landexas chef. Jag tycker hon är... Det är alltid kul när hon är med, vad det än är.
Ja, jag har Jarmo Mäkinen också med. Så den filmen kryllar jag av bra skådisar. Det är ju det. Den är tajt och det är mycket bra skådisar.
Den är väldigt tajt. Och Alice Levander är ju... Hon har ju kommit in i den. Det är ju hennes sista också, va?
Mm. Ja, precis. Det är lite synd att man plockar bort många av karaktärerna som växer, men sen försvinner de ju. För när vi kommer in i säsong 3, då är det ju nästan rent bord igen. Du tar tillbaka Klingström.
Ja, exakt. Då kommer Klingström tillbaka. Jag vet inte varför de inte vill ha kvar Alice Levander-karaktären. Alltså Malin Birgersson. Men Klingström kommer då tillbaka och det blir väl bra, men ändå inte alls på samma nivå.
Nej, hon fasas väl ut sen. Hon är ju med Levande begravd också. Hon är inte med Stormens öga. Men ja, hon flyger in och ut i serien. Sen dör väl hon några år senare. Jag kommer inte ihåg exakt när det är. Men det...
Ja, det är inte så många år sedan ändå hon gick bort faktiskt.
Nu är du död, gubbe jävlar!
Håll käften på dig!
Jag blir gammal, Gunnman.
En rolig spaning från liksom första säsongen, det är ju att Versen, han fyller ju 42. Och 42 lastgammal, säger han då. Och liksom Gunvald får ju också kommentarer från Beck där. Börjar bli gammal Gunvald. Men jag menar, alltså, han är 33 här. Liksom, när är man ung då om man börjar bli gammal när man är 33?
Kan de ha varit med i samma gäng?
Ingen aning. Men jag är minst 30 gäng i förorterna, en jävla massa stan som inte har koll på.
Du har ju alltid någon på kontoret. Det finns någon som heter Jens, tror jag, som springer runt och letar papper. Och så har du Bank och Jäder som springer på massa konstigheter. Säsong 2 är det Robban och Nick. Och så har den där dubbade tysken Josef. Som är helt meningslös. Och sen i säsong 3 så har du någon annan. Så att de byter ju ut de här springpojkarna hela tiden.
Alltså Bank och Jäder är ju kul för att det är Micke Nyqvist. Sen är ju Nick och Robban, de är väl lite roligare egentligen.
Ja, men de är ju så... Ja, nej.
De gör ju inte... De gör väl ändå sitt.
Ja, det är lite Bill och Bull. Det är lite så här, de är lite pajiga kan jag tycka. För den. Det blir lite så här comic relief på något sätt. De ska sitta och snacka
fett. Men det är väl ändå så att Robban får väl agera där. Nu vet jag inte vem som är vem av Nick och Robban.
Nej, inte jag heller. Nej.
Men en av dem får ändå agera. Han får väl gå in och gripa en mördare i någon av dem. Sista som de är med i, tror jag.
Nej, men säsong 3 måste vi komma in i, så vi kommer vidare här nu. Jag gillar ju Skarpt läge, såklart, första filmen. Det är ju ett tungt tema, det här med kvinnomisshandel och ja, även att man är någon form av hotbild för familjen. Här gör ju, heter han Björn Bengtsson, vad gör ju en bra skurk här.
Kommer du ihåg vad jag sa? Jag hittar dig. Alltid.
Han som spelar nu i advokatserien Hundarna.
Ja, han dök ju upp även som Jack i Johan Falk-scen. Där är han väldigt bitig och biffig. Alltså det är ju en stor skillnad på han här, hur han ser ut där i senare delen av Johan Falk-serien. Så där
jag
också med.
Håller faktiskt på att gå igenom dem nu. Mm. Jag har ju inte sett de senare. Alltså jag har kanske, det är säkert 10 Falk jag inte har sett tidigare. Så nu har vi börjat om.
Ja, jag tycker ju sista säsongen är den bästa. I alla fall det händer mest.
Alltså?
I den.
Ja, men då får du inte avslöja någonting.
Nej,
jag ska plöja igenom.
Vad, men jag tycker ändå... Det tar sig. Jag tycker att de här första 3, de är väl som de är. Och sen har du någon, första säsongen är lite svajig. Andra säsongen, det är väl då Kinnaman är bara in och ut, sätter in huvudet i första och sista filmen. I tredje säsongen tycker jag ändå där är det mest spännande.
Ja, okej.
Okay. Sofie, samla alla du kan.
Men för att återgå då till Beck innan vi går in till 500 andra filmserier. Jag gillar ändå Skarpt läge. Gunvald får träffa sin syster igen och de har ju en relation under den här säsongen som utvecklas lite grann i alla fall.
Ja, det gör den ju. Hon kommer ju också in lite senare och är med lite grann. Och Oljelund är ju fortfarande kvar som producenten, vilket är kul. Sen tycker jag ju tyvärr att ett minus är att Ingmarie Karlsson kommer in här som Bodil Lettermark.
Ja, men hon har ju den här seriens version av Jens eller den här tysken. Att du bara går runt och letar papper, så det är ju inget jättekul.
Och det är liksom, det blir så billigt i Skarpt läge att hon då som flyr undan sin man, han som är polis då, Björn Bengtsson, så hon säger inte vem det är, men hon säger att han har en tatuering. Och det slänger då Bodil bara ur sig så att Gunvald kommer på det. Eller Beck. Alltså det är... det håller inte. Det är för trist. Varför säger hon inte bara vem det är?
Det dippar ju. Så det ska vi vara helt överens om. Att det dippar ju. Säsong 3 är ju inte lika bra som säsong 2. Säsong 2 håller jag med i. Det är väl den kanske kvalitetsmässigt starkaste. I alla fall topparna där. Sen finns det ju alltid problem med bottenskrapet. Då. Men topparna i säsong 2, det är absolut de högsta.
Ja, det tycker jag. Och det är tur att Oberg är kvar. Sen gör de ju misstaget att de tar död på Oberg och då havererar det ju ännu mer, för jag tycker det är ju hennes scener med Beck som är den riktigt stora behållningen här i de här filmerna, och grannen och Oljelund förstås.
Ja, och det blir ju den här säsongens final att i Guds namn då. Den tycker jag också är helt okej, men problematiken som du säger, tar du bort Margareta så blir det ju lite chefslöst och du har inte den här dynamiken. Om inte Beck har någon chef som står och skäller på honom, då blir det inte riktigt Beck, det är ju så.
Nej, exakt. Det är väldigt synd. Sen är ju några är väl bra där. Gamen är väl inte så bra. Advokaten är väl lite bättre. Japanska sjungamålningen är kul för att det är Jan Malmsjö som är med.
Ja, han är ju lite kul skurk. Men det är ju också det här med Sperling, att man tar in en tysk Beck-kopia. Det blir ju också lite så här... Man vet ju att det är bara pengarna som ska in där.
Fast det är ändå kul att det är en gammal kompis till Beck. Och han är ju ändå med i mer än en film Sperling. Så det tycker jag är lite kul ändå.
Jag är inte fullt såld på den idén.
Det är ju kul att Gunvald spelar chaufför också till Sperling och kör den här Jaguaren i slutet.
Konstnärs... Säger han inte det? Han måste lämna in pistolen i bilen där.
Ja, ute på Häringens slott. Men det är lite kul. Och just när de går in i det här garaget med de här 3 döingarna och Gunvald har tittat in genom ett fönster.
Och nu är jag jävligt trött på ditt förbannade jävla skitsnack.
Persbrandt är ju apless på Beck efter de här filmerna. Då känner jag, nej, men nu vill inte jag göra mer. Men då kommer man med det superbra erbjudandet att vi gör bara 2 och så lägger vi alla pengar på de 2, så det blir 2 biofilmer istället.
Just det, I stormens öga och Levande begravd.
Ja, och då ger man ju Haber och Persbrandt var sin film. Persbrandt får ju Stormens öga där han får gå bananas. Det blir nästan Die Hard med Gunvald. Han är ju överallt och ingenstans och skjuter ihjäl folk. Och
det antyds lite att han faktiskt har en son också.
Han har ju son. Alltså det är det som blir plotten, alltså hela filmen. Det går ut på. Han har ju haft någon relation med någon hippiebrud där. Kim Reshaug heter väl mamman där som han har haft ihop det med. Men jag tycker om att de har lagt lite mer krut på det. Sen blir det väl lite tillräckligt bra för att toppa de andra filmerna som är de bästa. Men det är ändå, nej, man märker ju att de har lagt lite mer energi på den här filmen jämfört med de här trötta tv-avsnitten.
Ja, men så är det ju. Och i Levande begravd, där är ju Jessica Sandén med och blir. Hon tankar på OKQ8 på Lidingö och sen blir hon mördad och begravd nere på Långholmen. Men jag tycker tyvärr så tappar jag ju lite intresset när inte Oberg är med.
Han sitter ju framför hennes gravsten i Stormens öga. Och det är ju det lilla blinkningen man får till henne i den filmen.
Ja. Vem är det som tar över som chef sen?
Det är ju Jonas Karlsson, dyker väl upp i säsong 5, tror jag.
Ja, men har de ingen chef i Levande begravd?
Nej, de två har de ingen chefer i. Så att det är okay. Säsong 5 som...
Ja, men då är det lite det också som gör att man inte riktigt har tagit dem till sig.
Nej, men sen Levande begrav blir ju lite mer av en thrillerskräckfilm. Det är ju lite mer, man får inte veta vem mördaren är, man får inte ens se ansiktet och sen blir det någon form av reveal i slutet.
Ja, just det. Och däremellan så spelar faktiskt Haber också Martin Wanger i Män som hatar kvinnor. Och det gör han ju också briljant.
Ja, den är ju mer intressant. Han är ju bättre. Titta på den istället för de Beck-filmerna. Men du är inne på att det dör redan efter säsong 3. Jag är väl inne på att sista sucken är ju Levande begravda. För sen går de ju in i totalt sleep mode i femte säsongen. Ja, men dels så har ju Persbrandt tröttnat. Man ser ju det på han. Han går ju runt och säger, ja, nu är jag Gunvald. Jag är lite förbannad. Jag somnar nu. Alltså det är väldigt nedtonat och trött nu.
Jag säger bara, vad händer här då? Den inklippta scenen i Gunvald-filmen.
Vi var inne på det och pratade om att det är bara klipp och klistra. Att de har plockat in Gunvald. De har ju tagit ut deleted scenes från andra Beck-filmer och så har de klippt och klistrat för att få ihop en exit. Och det är ju så pajigt och så tramsigt så det finns ju inte.
Ja, nej, det är synd. Det är väldigt dåligt. Det är synd att Gunvald får en sånt avslut. Sen måste jag ändå säga att Steinar när han kommer in, det får en lite nytändning. Jag gillar ändå Steinar-filmerna.
Ja, ja, men tänk om Gunvald hade fått en send-off i Stormens öga, att han dör på slutet och får en son och det blir lite dramatisk avslutning och så vidare. Det hade varit värdigt, alltså den här serien. Men istället så gör man, nej men Gunvald, du har ju börjat knarka, du får inte vara med. Eller alltså Persbrandt, det var ju någon, producenterna och han hade ju kommit på kant med varandra och helt plötsligt bara tar man bort honom.
Ja, väldigt konstigt. Ja. Och sen tycker jag ju att Steinar axlar ju ansvaret bra. Och där är väl en del kvalitet i de filmerna. Jag menar, Livia Millhagen är väl med i någon av dem och sådär lite grann.
Du har ju inte gjort någon förändring sen Hämndens pris. Det är ju ganska samma sak. Och det, men Jonas Karlsson är ju alltid bra, men hans karaktär får väl mest att göra på slutet när han blir lite av en skurk. Alltså det är ju intressant, men då tar det ju jag vet inte, det är två säsonger innan han faktiskt kommer så långt. Det är väldigt segt på vägen dit. Och sen efter det när de börjar plocka in Skarsgård junior som någon...
Som Wilhelm.
Ja, då har jag tröttnat för länge sedan. Tyvärr alltså.
Ja, alltså det finns ju kvaliteter i dem på något sätt vill jag väl ändå säga, men det är ju synd att kritisera för mycket, för jag gillar ju Jenny Silverhielm. Hon gör ju en bra roll.
Jo, men det är för sent. Du hade behövt göra någon kursförändring efter säsong 3 till det där. Men nu har du dragit ut på det, så att du har ju alla case du kan tänka dig har du ju kört. Du har varit arg på allt. Och, alltså, det blir repetition. Det är väl det som är problemet. Har du gjort 50 filmer?
Jag tycker ju också att ett problem är att Oscar Bergman faktiskt är kvar. De tar bort alla utom Oscar Bergman, som är en av de sämsta poliserna som finns.
Men han är väl bara kvar för kontinuiteten, eftersom du har tappat Steinar. Han är ju inte med längre. Och du har
alltså
ju
Bergman, han är ju den som har varit med längst, då, förutom Haber givetvis. Men alltså, han kliver ju in redan i...
Skarpt läge i första filmen.
Ja, exakt. Och sen Jordkällaren och Gamen och de här. Där kliver ju han in som ung polis. Och sen så hänger han bara kvar. Men han har ju inte gjort någonting bra.
Nej, men det är ju den här versionen av Benny Skacke. Alltså det är ju samma figur bara att han ska vara. Sen är väl inte lika ambitiös kanske som Skacke, men han ska ju vara den här som hela tiden får skit och misslyckas på något sätt.
De hade behövt ännu mer nytt blod.
Inget nytt blod. Inget nytt blod.
Det är lite problematiskt. Jag uppskattar ju Nathan Alson, men inte i de här senare Beck-serierna. Jag tycker att det är dags att få in lite nytt folk.
De får ju visserligen in nytt folk, men jag känner bara att serien har gjort shit. Då hade det kanske varit bättre att göra en reboot och hitta på någonting annat. För just nu känns det som att Peter Haber kommer in på life support, sitter på de här mötena och nästan sover, och sen ska de ut och hitta mördare som man inte bryr sig om.
Ja, men alltså det är en svag personuppsättning. Du har hon Aida som ska vara någon slags autist där i början, men sen får hon bli mer och mer normaliserad.
Det var det citerade Göran Persson där.
Det är en svag personuppsättning.
Man känner ju ingenting för Jenny Bodén och Oscar Bergman eller Aida och de här. De är för, det är för svagt. Det går inte.
Sen har de ju också lekt med tanken att Beck ska sluta. Du har ju till och med en film som heter Den sista dagen.
Ja.
Men det blev bara halvtid, för han fortsätter ju 5 säsonger till. Så
att... Ja, exakt. Och det är väl turvisligen att Haber ändå följer med.
Det hade varit mer intressant om Haber hade fått sitta ännu högre upp och handskas med den typen av problem. Nu sitter han hela tiden och svävar lite bara ovanför gruppen i någon betydelselös roll som aldrig har några problem. Han är liksom bara någon form av lite mentor på något sätt.
Ja, han kommer in och levererar någon lösning på något problem som de inte har sett. Och så säger, men kan det inte vara så här? Och sen så visar det sig att det var så.
Skitprat!
Nu har vi tappat i princip 70% av lyssnarna, för nu har vi pratat Beck för länge, känner jag här. Så att vi får summera ihop det här och säga att om man inte sett Beck-filmerna, det vore ju konstigt, de flesta har gjort det. Men har man inte sett dem, så plocka ut 2 stycken per säsong och så njut av dem. För det finns godbitar, tro det eller ej, i den här HB-serien. Men det finns inte 50 plus bra filmer, det kan vi väl säga.
Nej, men det är ju roligt, framförallt de äldre, för de är ju väldiga tidsdokument nu. De börjar ju bli 25-30 år gamla.
Ja, ja.
Och det är ju kul. Det är kul med bilar och kläder och Stockholm och locations och allting. Så att det är ju värt att se bara för det.
Ja, men du kan ju plocka ut 8 bra filmer och titta på dem i rad och ändå på något sätt hänga med i någon form av utveckling. Det går ju. Du behöver inte kolla på 50. Så är det ju.
Nej.
Men för att summera ihop det här så skulle jag bara vilja passa på att tacka er lyssnare. Och,
för att de har orkat med.
Ja, det också den här gången. Men jag tänker, det är kul. Vi la ut lite trailers till filmerna där ni har fått tycka till om vilka era favoritscener är i Jönssonligan-serien. Och varning, kan du gissa vilken som är den vanligaste favoritscenen för varning för Jönssonligan?
Kan det vara med Biffen när han ska försöka sänka Sickan, eller?
De flesta som jag har snappat upp, nu, det här är ingen omröstning, men väldigt många tycker om Ser schön. Alltså den lilla scenen där.
Ser schön, nicht? Ja, jag ser själv.
Kan du gissa vilken scen du tycker om Dynamit Harry?
Ja, men det måste ju vara någonting med Dynamit Harry då, när han är full eller någonting, när han kommer ut ur ölbilen.
De flesta tycker att den här scenen när han ska ta hand om Sickan,
ja,
det är
ja, naturligtvis.
Favorit.
Låt mig få pyssla om det. Och så ska vi ha en duk. Vänta lite grann här nu då.
Du ska ha en öl, det är klart att du... Så, här finns det härligt kallt skummande öl.
Guldfeber då, vad tror du där?
Ja, kan det vara någonting med Doris eller?
Nej, det är Harry igen. Harry öppnar paket öl.
Harry och ölen naturligtvis är det ju såklart. nej, nu blir Harry ledsen.
Vad tror du om dyker upp då?
Biljakten vet jag ju att många gillar just för musikens skull. Det kanske är Vanheden ändå på kasinot. Vad gör min herre? Alla tittar här.
Du skulle ha hållit kvar vid ditt ursprungliga svar. Det är ingenting spricker. Det är en av favoritscenerna.
Det är konstigt att den är så älskad.
Ja, men jag tror att den har väl satt sig på näthinnan. Ingenting spricker, musiken och alligan är samlad. Alltså, sen är ju inte det här någon form av, som sagt, omröstning. Alla tycker så här, men väldigt många, om vi säger
ja,
så.
Ja,
det är inget så här facit, men väldigt många tycker om den. Mallorca, vad tror du går hem där då?
Ja, men det måste ändå vara sämskskinn. Finskt. Det sämska som finsk.
Det är faktiskt festen på Mallorca. Många av sakerna där. Dels när de utdelade till tanter och sen Harrys ficklampa-historia där.
Just det. Baljorunda mytte daskolampi. Och man måste dricka i värmen är ju tidlös. Den kör jag ju själv mycket.
Ja, det är många som kör den. Det kan jag tänka mig. Sen har vi ju lagt ut diamanten precis i dagarna här. Så den är inte så många som har reagerat på. Men de flesta tar ju upp Dr. Busé i princip alla scener. När han är förbannad i... klubbrummet eller järnrör, sabotage. Mycket med Peter Haber är ju favoriten där.
Ni får skylla er själva!
Kan jag inte slå ut dörren med det där?
Där tjafsa, kom hit och hjälp till istället.
En sista Jönsson-grej här. Det var någon som hade lagt upp, apropå det här, så hade de, jag vet inte om det här stämmer, men jag får ta det som sanning. Det är någon som la upp en sida från originalmanuset till varning för Jönssonligan. Aha. Och den filmen skulle alltså ha slutat med en scen på Hawaii. Att ligan kliver av planet, Hawaii-musik, och så står de där och tar in atmosfären, och så slutar filmen där.
Ja, det hade ju varit otroligt påkostat. Det hade ju givetvis inte spelats in på Hawaii. Det hade väl antagligen spelats in i Spanien då, men i alla fall.
Nej, så det var väl originaltanken. Men sen är ju det här, pengarummet är ju episkt det också. Kanske inte lika glamoröst, för de är fortfarande kvar i den där lägenheten som är i våra salta. Men...
ja, nej, men jag tycker det hade inte blivit bättre att de kommer av på Hawaii.
Nej, men gör de inte det i Olsenbanden? Åker de inte till Hawaii och så tar pengarna slut? Alltså, jag för mig det att...
jo, de åker till Spanien. Alltså, i Olsenbanden är det ju tanken att varning... Olsenbanden är ju den sista i serien. De skulle göra 6, eller om det var 7. Och det där, det slutar med... för de får ju inte pengarna i någon film innan dess.
Nej.
De försvinner alltid på olika sätt. Och i den här då, som är deras varning med Bedford, då får de pengarna. Det slutar faktiskt med att de kommer i nya kostymer, ljusa sommarkostymer, på Kastrup och ska iväg, och sen vänder de sig mot kameran och höjer pattarna och sen flyger de iväg, och det är så den Olsenbanden slutar. Men sen, eftersom det var för mycket tryck på att de ville ha mer Olsenbanden, så fick de ju fortsätta, och då börjar nästa film med att de är i Spanien och ligger vid någon pool, de har hyrt något hus där, och Sickan har en väska fastkedjad vid sin arm, för han är så han är så nervös att bli av med pengarna, så han liksom lämnar inte väskan. Och sen kommer ju Biffen ner då och lyckas stjäla till sig tillbaka pengarna. Och då måste de tillbaka till Köpenhamn igen. Så det är så det sen fortsätter.
Men vi får väl lämna er med den, och sen får vi se vart vi tar vägen nästa vecka. Vi har väl inte riktigt bestämt det än, men roligt brukar det ju bli, eller hur?
Det ska bli hemskt spännande.
Tack ska ni ha, så hörs vi igen om 7 dagar.
Som får smaka på en riktig kosiga.
Hallå där! Ölen är väl inte till för er? Sköt det du ska göra.
Även vetenskapen har sina begränsningar.
Gasar, sa du. Men jag svär, jag såg det med egna ögon.
Åh, vilken viking!
Håll käften!
Det är rätta takter.